Det är måndagen den 20 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Idag ska vi till regionpolitiken igen. Vi ska prata kollektivtrafiken i Stockholm. Vi är ungefär 2,5 miljoner människor som är ganska beroende av den och att den fungerar. Så det kommer bli en ganska Stockholmscentrerad podd idag, men jag tror det finns anledning också för många av er som bor i andra och bättre delar av landet att lyssna. För kollektivtrafikens problem och utmaningar ser ju ganska lika ut. Varför har så många stockholmare slutat åka kollektivt efter pandemin? Hur kan de lockas tillbaka? Hur ska framtidens kollektivtrafik i Stockholm se ut rent konkret? Vem ska betala för den? Och vilken roll spelar kollektivtrafiken på längre sikt i klimatomställningen? För att svara på dessa och andra frågor har jag med mig en gäst, nämligen Jakob Dalunde, trafikregionråd i Region Stockholm för Miljöpartiet. Varmt välkommen hit, Jakob.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Det är kul att ha dig här. Miljöpartiet har i koalition med C och S och med stöd av V nu styrt regionen i en mandatperiod snart. Vad är det ni främst har förbättrat för oss stockholmare som reser kollektivt under den tiden?
Då skulle jag säga pendeltågstrafiken. Finns såklart hel del kvar att göra, men det var ju närmast katastrofala förutsättningar för pendeltågstrafiken i början på den här mandatperioden. Och där så har vi då, vi hade en situation där 4 av 5 förseningsminuter berodde på fel som gick att härleda till vårt eget ansvar. Alltså att det var personalbrist eller fordonsbrist. Så där så sa vi då till slut upp avtalet med den tidiga operatören och tog in en ny. Och har nu lyckats vända de siffrorna. Så nu är bara var femte förseningsminut vårt eget fel. Utan det vanligaste skälet till att ett pendeltåg är försenat är Trafikverkets ansvar.
Mm. Det totala antalet förseningsminuter då, har det förändrats?
Ja, punktligheten har gått upp med ungefär 10 procentenheter.
På pendeltåget?
På pendeltåget, ja, precis. Okay. Så det är mycket kvar att göra. Men för att lyckas med det så behöver vi hitta ett annat sätt att arbeta med Trafikverket. För att se till att när det är spårfel, växelfel, strömfel, signalfel så måste våra resenärer kunna komma fram.
Okej. Okay. Vi ska återkomma till statlig infrastruktur senare. Jag tänkte bara fråga om dig själv. Du var Europaparlamentariker fram till 2024, va? Mm. Sen lämnade du politiken, men så återkom du som regionråd i höstas. Var det planerat att tiden utanför politiken skulle bli så kort, eller?
Nej, det var verkligen inte planerat. Utan jag såg fram emot att lämna 2 decennier i allmänhetens tjänst bakom mig och göra någonting annat istället. Och jag hade börjat jobba som generalsekreterare för Haga-initiativet för att hjälpa den gröna näringslivets utveckling istället. Mm. Men sen så blev det här uppdraget ledigt. Och för mig som ägnat mitt vuxna liv åt transportfrågorna så är det här bland det roligaste man kan göra.
Okej, okay. Så det var självklart att hoppa på det här igen?
Det var det.
Okej. Okay. Du är väl, jag vet inte vad du har för erfarenhet av regionpolitik tidigare. Har du suttit i fullmäktige eller någonting?
Jag har suttit i Stockholms stads fullmäktige 2010-2014.
Okej, okay, ja, men det är kommunalt. Mm. Men jag tänker, som då relativt nytillkommen i regionpolitik, vad överraskat dig mest av vad du sett hittills sen, vad var det, november?
Jo, men det är ju väldigt mycket som är personorienterat. Det är en klyscha om både kommun- och regionpolitiken. Att liksom relationen mellan oss politiker blir väldigt mycket mer personlig. Medan på den liksom nationella och den europeiska nivån så är när man diskuterar saker och ting så är det mer i sak. Här blir det mer i person. Och det är lite överraskat mig.
Men hur menar du då? Att ni skäller på varandra personligen?
Ja, eller? Men precis. Alltså, i fullmäktige debatten så tycker jag att det blir liksom ganska mycket ja, men du har misslyckats, nej men du har misslyckats, ja, men du bryr dig inte. Aha. På ett ganska personligt plan. Det har lite överraskat mig.
Okej, okay. Vilka är det som säger så?
Jag vill inte...
Har man sagt av?
Jag vill nog inte rikta det mot någon enskild. Jag uppfattar det mer som en kulturfråga.
Okej, okay, att man är liksom på varandra. Ja, vad intressant. Du, för jag tänker också, Trafiknämnden i Region Stockholm har i år en budget på ungefär 30 miljarder spänn. Ni ska investera 100 miljarder under de närmaste 10 åren. Det är ju väldigt, väldigt massa pengar. Ändå så är ju ni, ska vi ta hela regionen ska vi inte prata om, det är ju massor med ytterligare 100 miljarder där. Ni är ganska okända för väljarna. Är det ett problem?
Det är ett stort problem, men jag kan ju säga att det var ju ännu värre i det uppdrag jag hade tidigare som Europaparlamentariker, där nästan varenda gång som jag gjorde ett medieframträdande så var det för att min pressekreterare hade ringt och tjatat på att det skulle bli en intervju snarare än att man blev ansvarsutkrävd av nationella medier. Så det var ju liksom ett än större problem. Här kan jag tycka att det är betydligt mer bevakning, fast då kanske framförallt från lokalmedia.
Okej, men i Stockholm har vi någon lokalmedia? Vilka är det som hör av sig?
Mitt i. Mm. De är många duktiga journalister där som vi gör många intervjuer med.
Svenskan och DN då, vi som ändå är Stockholmstidningar, hur sköter vi oss?
Jag skulle gärna se en mer bevakning av regionpolitiken. Mm. Både DN och Svenskan.
Hur ofta är du med i DN och Svenskan?
Jag blev intervjuad av DN i morse angående att vi har rekordlågt fuskande. Så det var kul att få prata om.
Okej, men hur ofta händer det? Så.
Får titta på min pressekreterare här, men det är väl kanske ett par gånger i månaden.
Mm, okej. Du, vi ska prata lokaltrafik. Det är ju välkänt att pandemin har lett till stora förändringar i kollektivtrafikresandet. Senaste siffran jag hittade var från januari, månadsrapporten för januari i år. Då var resandet bara 82% av det som var januari 2019, alltså ett fall med 18%. Och folk åker då mindre kollektivtrafik i Stockholm för att vi har börjat distansarbeta mer. Varför har det blivit så? För att det här är Stockholm ganska ensam i. Andra länder och andra städer så har det återhämtat sig ibland till ännu högre nivåer. Men här i Stockholm verkar vi ha permanent slutat åka rätt mycket kollektivt. Du måste ha funderat över vad det beror på.
Jag skulle säga att det är i grunden fyra skäl till varför vi har en långsammare återhämtning från pre-pandemiska nivåer. Och det största skälet är att vi har väldigt mycket distansarbete i Stockholm. Tittar man på EU-siffror, Eurostat, så är Stockholm den region i Europa där flest stockholmare distansarbetar. Hälften av stockholmarna.
Jag tror det är flest stockholmare som distansarbetar i Stockholm, det tror jag också. Ja, medborgare, okay.
Stockholm är den region i Europa där flest distansarbetar i hela Europa. Då. Hälften av stockholmarna distansarbetar minst en dag i veckan. Och jag tycker nog i grunden att vill man arbeta hemifrån och trivs med det själv, så ser jag inte det som negativt för samhällsutvecklingen. Jag vill såklart att så många som möjligt ska resa med SL, men vill man distansarbeta så är det.
Men vad är hönan och ägget? För anledningen till att man vill distansarbeta så säga, inom citaten, kan ju vara att man vet att det är så jäkla jobbigt att vänta på bussen. Så att säga.
Jag vågar ändå säga att pandemin accelererade den samhällstrenden som ändå i någon gång redan var i rullning, att fler människor distansarbetar över hela Europa. Så att säga, i de yrken där det går. Mm. Sen finns det ju andra yrkeskategorier där distansarbete blir väldigt svårt.
Okay.
Så distansarbete är som skäl ett och det största skälet. Det andra skälet är att under pandemin så var det många människor som satt på en buss och kanske tänkte att jag ska nog köpa den där elcykeln som jag har funderat på. Och så köpte man den och började cykla istället och fortsatte med det även efter pandemin. Och vi har ju byggt ut cykelinfrastrukturen i Stockholmsregionen i stort, men kanske framförallt i Stockholms innerstad så är det betydligt enklare att cykla idag än för 10 år sedan. Och det är ju framförallt i Stockholms innerstad där resandet gick ner. Alltså vi tappade var tredje resande under pandemin. Det är skäl två. Skäl tre handlar om nationell policy. Där regeringen å ena sidan sänkt priset för att köpa bensin och diesel och samtidigt skurit ner i det statliga stödet till kollektivtrafiken. I många andra länder i Europa så fortsätter man att ha statligt stöd till kollektivtrafiken. Ta Tyskland som ett exempel, där man fortsätter finansiera Deutschlandticket, alltså en subventionerad kollektivtrafik. Den federala kostnaden för det är 16 miljarder euro per år. Mm. Där hade jag gärna sett att regeringen hade hållit i stödet till kollektivtrafiken i alla fall ett par år till.
Okej, okay. Och nummer fyra?
Nummer fyra är ju att eftersom att vi hade det här stora underskottet, den första budgeten som vi gjorde efter vi var valet 2022, budgeten för 2023, hade ett underskott på 3,5 miljarder. Bland annat på grund av det minskade resandet, att vi förlorade biljettintäkter. Då var vi tvungna att hantera det på något sätt. Och då kunde man välja mellan att höja skatten, höja biljettpriset och att göra minskningar i trafiken. Och vi valde då en balanserad lösning. Och då blir det såklart så att minskar man utbudet i kollektivtrafiken så minskar såklart resandet som en följd av det också. Mm. Vissa menar att det är det enda skälet till att vi inte är tillbaka på prepandemiska nivåer. Men det är ett skäl och det kanske är det fjärde skälet av fyra.
Okej. Okay. För jag tänker, om du jämför med andra städer, för här kan jag då hänvisa till Stockholms handelskammare som säger då att Sverige har varit, eller Stockholm har varit sämst i Norden på det här. Och det finns då andra städer där resan som sagt är högre nu än 2029 eller 2019. Distansarbete kan väl inte skilja så jättemycket. Ekonomierna i Oslo, Köpenhamn och Stockholm ser väl hyggligt likadana ut. Det här med att köpa en cykel, det var, kände väl, ja, det tänkte väl människor på ungefär lika hög grad. Så vad som återstår är väl antingen att regeringen gjorde fel då, som inte gav er tillräckligt med stålar för att kunna upprätthålla turtätheten, eller att ni då helt enkelt valde själva att dra ner. Det måste väl vara det som var det som skiljer Stockholm åt, eller?
Först ska jag säga att både Köpenhamn och Helsingfors har fått nya tunnelbanelinjer som kommit i drift under de här åren, vilket såklart då ökar resandet och attraktiviteten. Mm. Oslo har också gjort inskärpningar kring vart och hur man får köra bil som minskar då attraktiviteten för bilismen. Så att det har ju skett förändringar som är positiva på den andra sidan i våra nordiska grannländer.
Mm. Men okej, men om jag säger så här då, det här med att dra ner på trafiken som ni gjorde så mycket, var det så här i efterhand det smartaste man skulle göra, eller hade man, skulle man legat, och, för jag menar, ska man locka folk tillbaks att dra ner på trafiken och samtidigt höja priset, ingen av det skapar ju större attraktivitet.
Om man inte hade gjort någon skattehöjning och inte hade gjort någon trafikneddragning utan hanterat hela underskottet på, låt säga, månadskortet, då hade det behövt höjas med 40%. Mm. Jag tror att det hade också fått konsekvenser för resandet. För vissa stockholmare hade man kanske haft råd att betala 400 kronor mer i månaden. Men för många andra stockholmare, som man kanske har mindre marginaler, så hade det blivit ett hårt slag. Mm. Och vi hade nog sett minskat resande även i ett sånt scenario. Man kan såklart i efterhand ifrågasätta och liksom utvärdera den här balansgången mellan att höja skatten, höja priset och att justera trafiken. Blev den balansen precis just rätt? Det kan man utvärdera, men jag vill ändå försvara att man försökte göra en så balanserad lösning som möjligt. Mm.
Jag hade Kristoffer Tamsson då, som på den tiden var din utmanare till den här, nej, han hade försökt gått över till att bli finansregionrådskandidat då. Men jag pratade lite med honom. Han menar ju att ni inte borde ha lagt ner på trafiken och kört på som tidigare för att ha bättre chans att locka tillbaka trafikanterna. Varför var det fel lösning? Hade det kostat för mycket då, eller?
Ja, men det han då inte säger är att för att ha råd med det hade man behövt höja månadskortet med 400 kronor. Mm. Jag tycker såklart i grunden att det är rimligt att olika partier har olika förslag på lösningar. Det är såklart helt rimligt. Men det blir bara vi som sitter vid makten som får, så att säga, både för- och nackdelar med våra policyförslag. Medan oppositionen så kan man säga att nej, men vi skulle låta bli att dra ner trafiken. Men det andra sidan av det myntet är att man hade behövt göra ganska höga höjningar av månadskortet.
Men om då trafiken då, åtminstone i januari då, låg på 82% av vad det låg innan, vad ska man sikta på? Vad är realistiskt att tro att det kan öka till? När är vi tillbaka vid 2019 års nivåer?
Under nästa mandatperiod så kommer flera nya tunnelbanelinjer komma online. Så att vi ser, kommer förhoppningsvis se en liknande effekt som vi fick se i Köpenhamn och Helsingfors, där det möjliggör fler att välja kollektivtrafiken. Vi har också vänt ekonomin. Vi började mandatperioden med ett underskott på 3,5 miljarder. Nu har vi ett överskott på 5 miljarder. Det kan vi nu då använda för att bygga ut kollektivtrafiken. Mm. Bara för 2026 så lanserar vi 100 000 nya avgångar. Och jag ser fram emot att öka antalet avgångar ytterligare om vi vinner valet.
Mm. Men vad är målet, så att säga? Vad är en realistisk målsättning efter nästa mandatperiod?
Vårt mål är ju att 65% av de motoriserade resorna ska vara kollektivt. Mm. Det är det som finns i vår kollektivtrafikplan.
Och vad är det då?
Den siffran tar jag inte i huvudet.
Nej, okej. Okay. Det är faktiskt inte jag heller i huvudet.
Ungefär 50%.
Ungefär 50%. Oj, det är jättestort. Från 50 till 65%. Okej. Okay. Vi ska prata lite pengar. Av de här 30 miljarderna som trafiknämnden budgeterat med intäkter så är ungefär hälften anslag, det vill säga skattepengar. En tredjedel, 5% i biljetter och annan resten är exempelvis hyresintäkter och reklam. Är det här en hygglig fördelning av hur det ska se ut inför framtiden? Eller vill du att någonting ska gå upp? Vill du höja skatten eller höja biljettpriset eller få in alternativa grejer? Vad tänker du då?
Jag är nog mest intresserad av att försöka hitta alternativa intäktskällor. Mm. Dels så tycker jag att vi som fastighetsägare skulle kunna utnyttja det än mer och få till fler kommersiella lokaler som både skapar meningsfull nytta i termer av varor och tjänster för våra resenärer men också hyresintäkter. Men sen det kanske största vore att regionalisera trängselskatten. Jag minns ju för 20 år sedan, min första politiska kampanj om trängselskatten, det stockholmarna röstade för, det var ju att införa en trängselskatt där intäkterna skulle gå till kollektivtrafiken. Så blev det ju inte, utan det gick till Förbifart Stockholm istället. Och jag skulle gärna se att vi fick ta del av de intäkter som trängselskatten genererar.
Men det får ni ju, både i Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen så är ju trängselskatten en del av finansieringslösningen.
En del ja, men jag skulle vilja att trängselskatten ensidigt
gick till regionen. Så att ja. Inga nya vägar för trängselskatterna.
Titta på hur man gör i Norge, i Oslo. Där går trängselskatten rakt in i SLs motsvarighet. Mm, okay. Alltså inte ens i regionbudgeten, utan rakt in i SL. Jag förespråkar inte nödvändigtvis den lösningen, men det är bara ett exempel på hur man gör i ett annat nordiskt land.
Men på frågan, inga trängselskattepengar till nya vägar, är svaret ja då?
Ja.
Ja, okej. Okay. Då är jag med. Okej, okay, så att på frågan om den finansieringen så är det så att du tänker inte några stora skattehöjningar eller stora biljettprishöjningar, utan ska man få in mer pengar i framtiden så är det den typen av andra. En sak jag tänkt på, jag vet inte om du har funderat på det, de nya tunnelbanestationerna byggs ju utan några kommersiella lokaler. Det går ju lite emot det.
Så är det, och det vågar jag ändå påstå är mot min vilja. Det är ju inte...
Nej, du var inte menad om planeras.
Ja, men det är också inte vi i regionen som vill ha det så. Utan det är min bild att det är kommunerna som inte vill ha det så.
Lite mer om när det gäller intäktsströmmar. Ibland, så det var 10-15 år, så prövar man det här med öppna spärrlinjer i tunnelbanan. Den här gången var det Näckrosens tunnelbanestation i Solna och Sundbyberg som var öppen ett år tror jag, ungefär. Gav det mer smak?
För resenärerna gav det tveklöst så. Tittar man på mätningar på hur sentimentet för resenärer vid Näckrosen var innan och efter, så är resenärerna markant mycket mer nöjda.
Mm, okej. Okay. För andra då, aktörer?
Ja, det var ju onekligen så att det fanns en näringsidkare i anslutning till den här tunnelbanestationen.
En handlare som var missnöjd med detta.
Precis. Mm. Men där kan man också se att i utvärderingen som vi gjorde, där lokalpolisen får yttra sig, så menar de att det inte finns någon egentlig koppling. Att det blir varken enklare eller svårare för en tjuv att smita via en tunnelbanestation om det finns spärrar eller inte.
Okej, okay. Men innebär det här att vi kommer få se fler öppna spärrar i tunnelbanan framöver?
Vi har inga sådana förslag.
Varför inte det om det gick så bra? Det vill bara köra vidare då.
Vi har inga sådana förslag.
Nej, okej. Okay. Så det gick jättebra, men ni vill inte fortsätta?
Det är möjligtvis en fråga för nästa mandatperiod, men vi har dagsläget inga förslag.
Något lite ologiskt, ja. Om man har hittat något toppen så borde man väl fortsätta med det. Men... Du, det pågår stora nyinvesteringar i infrastruktur i Stockholm idag, det vi redan pratade om. Blir allt som byggts klart i tid?
Vi har ju som i de flesta infrastrukturprojekt en del förseningar här, en del förseningar där. Men i det stora hela så är tunnelbaneprojekten någorlunda on track.
Mm. Så det kommer invigas en tunnelbana till Arenastaden om 2 år, 2028?
Ja, det vågar jag inte ta gift på, men jag tror inte att det blir några stora förseningar.
Nej, jag begär inte att du ska ta gift. Jag bara säger vad du tror, att det landar 2028.
Det tror jag.
Man sprängde färdigt tunneln bara för några veckor sedan, så därför jag var lite orolig.
Jag var nere och besökte bara någon dag efteråt.
Ja, och det brukar ta längre tid från en färdigsprängd tunnel till en färdig tunnelbana. Men du är inte så oroad, lät det som. Du, tunnelbanan till Nacka där fick ju en hel entreprenad avbrytas i Sickla för bara några veckor sedan. Kontraktet med entreprenören hävdes på grund av katastrofala brister i arbetsmiljön. Vad tänker du om det?
Det är en indikation på egentligen två saker, tycker jag. Det ena är att inte bara i Stockholm utan i stort, när vi upphandlar infrastruktur, så styr lagstiftningen och upphandlingskulturen väldigt mycket mot lägsta pris. Mm. Och det är någonting som vi alla har ett ansvar att styra bort ifrån. Och där så har jag också i samtal med vår förvaltningschef för förvaltningen för utbyggd tunnelbana. I de kommande upphandlingar som vi gör så har vi riggat dem annorlunda för att mycket tydligare styra mot kvalitet snarare än mot lägsta pris. Det är det ena. Det andra är att inte bara i den här upphandlingen utan också upphandlingen med tvärbanans utbyggnad till Kista, så har vi haft med entreprenörer som inte har sitt huvudkontor i Europa.
Nej, i alla fall för ett turkiskt bolag och andra kinesiska bolag.
Och det skulle man kunna önska i sig inte behövde vara ett problem. Utan utmaningen blir att när man har en entreprenör som inte har sitt huvudkontor i Europa och det blir problem, så har vi sämre rättsliga möjligheter att agera mot de bolagen när man bara har att förhålla sig till ett mindre dotterbolag i Sverige. Mm. Så därför så tror jag att framöver så kommer vi nog se upphandlingar som tydligare styr mot bolag med ett huvudkontor i Europa, eller en starkare närvaro i Europa för att öka möjligheten till ansvarsutkrävande.
Nu är jag ingen expert på offentliga upphandlingar, men får man göra så rent lagligt? Får man lägga in sådana krav? Är inte det diskriminerande?
Så det är någonting som vi har ställt frågan till förvaltningen, och det får man. Men man måste såklart göra det på ett korrekt sätt. Men det hade varit väldigt bra, både i det här fallet med tunnelbanan till Nacka men även med Kistagrenen, om vi hade haft möjligheter att kunna agera rättsligt mot bolagets ägare.
Mm. Har förvaltningen brustit på något sätt i beställning eller hur man har följt upp projekten?
Det får utvärderingar utvisa. Men vi har ju löpande fått indikationer på att det funnits problem med arbetsmiljön, och det har ju gjorts åtgärder. Men, och ibland så har situationen förbättrats efter de åtgärderna från förvaltningen gentemot entreprenören. Men det vi kunde se från december är att situationen förvärrades och signalerna togs inte på ansvar. Så då började vi agera mer kraftfullt.
Mm. Nej, tvärbanan till Kista och det fiaskot, där har ju genomförts en extern granskning som visar att regionens arbete kännetecknas av, jag citerar, bristfällig styrning, otillräckliga kontrollrutiner och bristande riskhantering. Förstås för din tid, men ja, behöver du tänka om här lite, eller hur ska vi undvika sådana här saker i framtiden?
Men delvis på grund av misslyckandet med Kistagrenen så har vi gjort om egentligen alla rutiner för den här typen av ärenden. Och idag hade det inte varit möjligt att fatta beslut på de lösa grunder som existerade då med de rutiner som vi har idag.
Hur har ni förändrat rutinerna? Vilka hade ni förut och hur ser de ut nu?
Det kan jag tyvärr inte redogöra för i detalj, men jag har ställt frågan till vår förvaltning och de...
Och de svarar att de har ändrat rutinerna?
De svarar att de har ändrat rutinerna och att idag hade det inte varit möjligt att fatta beslut på så lösa grunder som fanns då.
Mm. Okej. Man skulle kunna tänka sig, en gång i tiden byggde ju Stockholms stad tunnelbanan själv. Det var Stockholms gatukontor som gjorde det. Man gjorde det till och med, när blå linjen byggdes åt regionen så var det Stockholms stad som fortsatte bygga. Är det en variant inför framtiden att man helt enkelt skaffar sig egen kapacitet för att bygga?
Jag skulle definitivt säga att vi är redan på väg att bli mycket mindre konsultberoende. Mm. Det var ju också en av de problematiska aspekterna med just Kistagrenen. Att vi var för allt för beroende av konsulter. Och man hamnar i en, en absurd situation där vi som beställare blir alldeles för svag och blir beroende av konsulter som sen tar in ytterligare konsulter. Där har vi nu genomfört en konsultväxling där vi tar tillbaks allt mer tjänstemannaresurser i vår egen regi på förvaltningen. Men jag tror det är däremot inte att vi kommer starta ett byggbolag.
Men med för svag, menar du att man helt enkelt besitter för liten kompetens internt i förhållande till det man köper in?
Det har egentligen ända sedan 90-talet i svensk förvaltning funnits en rörelse mot mer slimmade förvaltningar och man ska lämna över mer av ansvaret till totalentreprenörer som löser hela problemet från ax till limpa. Och det är ett upplägg som har fungerat ibland, men i det här fallet så visar bland annat den här utvärderingen från KPMG att vi var en för svag beställare. Vi fattade beslut på för lösa grunder och vi hade inte muskler att följa upp projektet ordentligt. Så därför tycker jag att det är mycket bra att vi nu gör oss av med det konsultberoende som vi var i och har mer utredningsresurser och mer kontrollmekanismer i förvaltningen själva.
Det är en hyperlokal fråga. Jag bor ute i Nacka, vilket innebär att min bussterminal flyttar närmare och närmare hemmet. Snart får man vara glad om man ens kommer till Stockholm. När blir den nya bussterminalen som byggs av Stockholms stad klar och överlämnad till er?
Det är många människor i både Nacka och Värmdö som varit hårt prövade på den mycket ansträngda situation som vi har haft. Det jag kan säga är att jag var ner och besökte den nya terminalen här om månaden och den är försenad.
Är den överlämnad till regionen?
Den är inte överlämnad än, men vi håller på och det är en fråga som håller på att lösas ut precis just nu och det kommer göras tester. Men den kommer bli helt fantastisk. Alltså på samma sätt som Citybanan med Odenplansstationen och Stockholms centralstationer för pendeltåg blev ett stort lyft för våra pendeltågsresenärer. På samma sätt kommer Slussen-terminalen bli ett stort lyft.
Och när kommer jag få äran att få åka därifrån då?
I höst.
Innebär det 20 augusti eller 20 december?
Närmare det senare skulle jag gissa.
Sen höst. Det ser jag fram emot. Du, de utbyggningar som görs nu när det gäller tunnelbanan, de har ju inte riktigt tillkommit på regionens initiativ utan staten, där man då i två omgångar tillsatt en statlig förhandlingsman. En gång 2013 och en gång 2017 blev man färdig. Det kallas Stockholms- och Sverigeförhandlingarna. Nu har det gått nästan 10 år sedan den senaste förhandlingen. Vi håller då på att bygga det som man kom överens om då. Är det en bra variant för att planera och ta fram ny infrastruktur?
Ja, det skulle jag säga. För att undvika moment 22 liknande situationer där en kommun överväger, ska vi exploatera den här marken, ska vi bygga nya bostäder? Ja, det skulle vi vilja, men bara om den blir försörjd med adekvat kollektivtrafik. Och regionen funderar på, men vågar vi bygga ut en ny spårväg här, en ny tunnelbana där? Jo, om det finns ett resunderlag. Så att göra det sammantaget och där även staten kan finnas med som en finansiär är i grunden mycket, mycket bra.
Innebär det att du är sugen på framtida sådana här överenskommelser?
Det är definitivt.
Mm. Vad skulle det kunna gälla för objekt då, exempelvis?
Man skulle kunna tänka sig Bromma Parkstad. När vi väl på riktigt lägger ner Bromma flygplats och bygger bostäder där så behöver ju den försörjas med kollektivtrafik.
Behövs en östlig förbindelse för kollektivtrafiken i Stockholm?
Jag tycker att det är viktigt att inte titta på några infrastrukturprojekt av något slag som binärt. Alltså, vore den bra eller vore den dåligt? Utan för mig som makthavare måste man alltid utvärdera, men hur får vi störst samhällsnytta per skattekrona? Och där har vi då Trafikverkets sätt att mäta det, den samhällsekonomiska lönsamheten, ASEC. Och den dömer ju ut östlig förbindelse som robust, olönsam. Utan det finns andra sätt att stärka konnektiviteten i Stockholm, exempelvis genom att bygga ut kollektivtrafik, som är mer lönsam per skattekrona.
Mm. Så svaret är nej. Det skrevs ju under en avsiktsförklaring förra året angående östlig förbindelse. Regionen var part i det. Hur tolkar du den överenskommelsen?
Det var ju ett sätt för regeringen att köpa sig lite bra media.
Mm. Det var ingenting mer än så.
Såklart att det också finns en politisk komponent i att Stockholms stad och Region Stockholm och de andra berörda kommunerna lovade att följa lagen. Men det ska man ju alltid göra. Mm.
Det hade vi en podd om här och vi pratade ganska mycket om det. Det var ju så att för Stockholm stad lovade ju att ta fram detaljplaner för detta. Region Stockholm lovade väl, ja du säger följa lagen, men det lovade väl att inte motsätta er i alla fall?
Juridiskt ja, men vi har inte accepterat den politiskt. Regeringen försökte framhålla som att det här var en avsiktsförklaring om att bygga östlig förbindelse.
Ah, okay. Men det var inte
en avsiktsförklaring i händelse av att regeringen tar ett sådant initiativ. Det var en avsiktsförklaring så att säga, om östlig förbindelse. Om regeringen fattar det beslutet så lovar vi att göra och inte göra. Mm.
Ja, just regionen kan ju inte göra så mycket åt det, men kommuner kan ju göra det. Men du låter inte så sugen på östlig förbindelse. Jag funderar på lite, vi ska ta med statliga spår, du var inne på det, kom in på rikspolitiken. MP satt i regeringen och under när man la två infrastrukturproppar 2016 och 2020. De motsvarade pengarna i dem till infrastrukturen 14,1% respektive 15,9% av BNP under det året proppen las. Den senaste proppen lades av tidigare regeringen och då är det motsvarande andel 18,3% har jag räknat ut här. Varför satsar högern så mycket mer än vänstern på infrastruktur?
Min största invändning mot regeringen i den här frågan är kanske inte storleken utan snarare fördelningen. Där vi hade velat se en mindre andel till motorvägar och en högre andel till järnvägen, inte minst när det gäller underhållet. Mm.
Jag räknar på det också faktiskt. I er första propp som var då 2016, då la ni 2,84% av motsvarande BNP på järnvägen. Andra gången 3,29. Tidregeringen lägger också 3,29, så de lägger lika högt som ni gjorde när ni var som högst. Andra gången la ni lägre, så att där verkar ju högen kunna lösa ganska bra i jämförelse också.
Jag skulle gärna gå ännu högre.
Okej, det säger du nu när du går och sitter i opposition, men när ni väl hade chansen så gjorde ni inte det.
Så är det, men jag hade, även då så kan jag nog utgå ifrån att vi hade velat se både högre anslag för infrastrukturen. Vi vill ju lånefinansiera det. Vi vill också införa en kilometerskatt för att finansiera det. Så att vi vill ju se högre satsningar på infrastruktur och hade vi velat se högre andel av det till järnvägen.
Men vi upprepar, ni gav 14,1% första gången, 15,9% andra gången, Tidöpartierna lägger 18,3%, så att de ligger betydligt högre än de två chanser ni fick. Men det kan förstås ändras i framtiden. Stockholms län har ju växt med ungefär 50% fler invånare på en generation. Har det varit bra?
Jag tycker att det i grunden är viktigt att bejaka människors vilja i vart och hur de vill leva. Och vi har ju haft en ekonomi och en samhällsutveckling där allt fler vill bosätta sig i Stockholm. Och då tycker jag att då får man försöka bejaka det. Så att jag skulle gärna vilja bygga mer i Region Stockholm. Men jag skulle också vilja stärka kommunikationerna med kommuner och regioner i ett storregionalt perspektiv. Både för att möjliggöra människor som bor i Stockholm att arbeta i Uppsala exempelvis. Eller för den delen om man bor i Eskilstuna men vill jobba i Stockholm. Mm.
Om nästa generation, då nästa 30 år, om ytterligare 50% vill flytta in, det vill säga 1,25 miljoner människor vill flytta till Stockholm från andra delar av Sverige och världen, bör vi bygga så att de får plats också?
Jag tycker att det är lite udda. Jag är liksom van vid att Miljöpartiet historiskt har utmålat som det parti som vill sätta stopp för bostäder. Men nu har vi den omvända situationen, i alla fall i Stockholms stad, där vi vill bygga mer, men...
Jag tror mig, jag är själv moderat om det här, men nu gäller det din fråga om dig. Stockholm har 3,75 miljoner... Region Stockholm har 3,75 miljoner invånare på 2050-talet. Är du beredd att bygga för att täcka?
Jag tycker vi ska bygga mer.
Ja, det är 3,75 miljoner stockholmare.
Varför inte?
Ja, toppen. Du har säkert hört diskussionen som går ut på att politiker till höger, exempelvis Moderaterna i Stockholms stad, anklagar Socialdemokraterna för att tvångsblanda människor. Ingen regional fråga, men den gäller ju liksom din region. Vad tänker du om den diskussionen? Vill S tvångsblanda och hur ställer sig ni i MP i så fall till det?
Vad Socialdemokraterna tycker och tänker, den frågan får man ställa till dem.
Ja, men du kan väl en tolkning av dem. Du måste kunna uttala vad om ett annat partis politik.
Jag uppfattar inte att det S förespråkar skulle kunna ordet tvång, hur man Nej. Får in det i ekvationen.
Okej, men de, vill de blanda befolkningen? Det säger de ju öppet att de vill.
Jag uppfattar det som att i socioekonomiskt starka områden så vill man öka mängden bostäder som är tillgängliga även för sämre bemedlade. Mm. Och i socioekonomiskt svaga områden så vill man bygga boenden som är attraktiva för höginkomsttagare för att skapa ett samhälle som är mindre segregerat. Och det tycker jag i grunden är bra.
Mm, okay.
Men ingen tvång hör inte hemma i diskussionen alls, tycker jag.
Du, det är en ny regionplan på gång. Vad tycker du om det förslaget som ligger?
Jag tycker att det är på många sätt ett steg framåt. Vi planerar för mer hållbar infrastruktur, mer grönområden. Jag tycker att den är bra.
Den är ju inte särskilt precis. Förr i tiden skrev man ju regionplaner och sa så att här ska det byggas mer och där ska en ny tunnelbana gå, där ska en väg gå, här ska det vara industriområden. Sånt där saknas ju nästan helt dagens regionplan. De är väldigt luftiga. Är de tillräckligt bra redskap för näringsliv och kommuner att kunna liksom planera efter?
Här får jag tyvärr erkänna att jag har bara suttit i några få månader.
Du har inte läst varje regionplan sedan 1958 alltså?
Tyvärr så har jag än så länge inte gjort rufsen till det centrala verktyget för min samhällsförändring.
Nej, men det är kanske är en tecken på att den inte är så viktig längre. Alltså om du ändå har ansvar för regionens kollektivtrafik, du borde ju ändå vara rätt indragen i, alltså rufsen betyder region utvecklingsplan för Stockholm. Mm. Det borde ju vara liksom ett av dina viktigaste redskap, tänker man, eller?
Så är det, men jag har inte hunnit dit än.
Nej. Okej. En stor del av regionens intäkter går till andra delar av landet i form av skatteutjämning. Är det bra?
Både ja och nej. Å ena sidan så tycker jag i grunden att det är bra att det tas ett ansvar för att delar av Sverige med sämre ekonomisk utveckling får stöd i det. Mm. Men man kan fråga sig, vart ska de intäkterna komma ifrån? Och jag skulle väl kanske vilja skifta fokuset mer till den typen av skattebas som den statliga nivån tar in, snarare än den platta regionskatten som Stockholm kan ta in.
Okej, för det är ju så att det är väl ett antal miljarder, jag tror det var 6 miljarder senast. Sådär. Du ser hellre att man finansierar andra delar, inte via den här Robin Hood-skatten utan via staten helt enkelt.
Alltså nivån av omfördelning tycker jag i grunden är bra. Mm. Men jag tycker att man skulle kunna titta på intäktsformen. Mm. För Stockholm har i dagsläget Sveriges högsta regionskatt. Mm. Och jag skulle gärna se att man tittade på andra skattebaser för att verkställa samma form av omfördelning.
Men vad innebär det? Tänker du det att man ingen ska behöva betala in till skatteutjämningssystemet, eller ska man avskaffa det och låta helt enkelt staten pytsa ut pengar? Vad ser du för alternativ så att säga?
Det är en fråga för en kommande statlig utredare.
Alltså, jag har ju utreds ganska många gånger, men det tror jag hade en uppfattning. Men okej, du, någonting ska hända med det i alla fall, tolkar det som i alla fall. Vad skulle du säga är den största blockskiljande frågan idag i Region Stockholm när det gäller framtidens trafikpolitik?
Ja, men taxepolitiken skulle jag ändå säga. Det är ju kanske där vi mest tyckt olika i sak, i att när vi försökte hantera pandemins enorma ekonomiska konsekvenser så vill inte vi göra det bara på taxahöjningen, utan försökte göra det balanserat. Sen så har ju vi också satsat väldigt hårt på elektrifiering. Vi har tiodubblat antalet elektrifierade bussar, exempelvis.
Mm. Och det vill inte andra sidan göra i samma utsträckning?
Den frågan får väl ställas till dem.
Ja. Har du någon uppfattning om de vill det eller inte?
Jag tror nog att de över tid har bejakat de enorma fördelar som kommer, inte bara för miljön, att elektrifiera busstrafiken. Det är också otroligt bra för bussförarna. Deras arbetsmiljö blir bättre. Det är lättare att accelerera med en elbuss. Det är också billigare i drift. Inköpskostnaden för elbussarna är såklart högre, men driftskostnaderna är dramatiskt lägre, vilket innebär att när vi nu tagit mycket inköpskostnader, både i hur vi utvecklar våra depåer, vår infrastruktur och inköpet av de här bussarna, så får vi mer kollektivtrafik för pengarna när vi elektrifierar.
Du Du nämnde tunnelbana till Bromma Parkstad. Det är ett av projekten som utreds nu. Det är väl ett 20-tal förslag, nya spårprojekt som man la fram för nämnden i slutet av 2024. Det pågår någon process kring det nu. Har du själv någon uppfattning än så länge var tunnelbana och pendeltåg och spårväg bör byggas ut?
Ja, men det finns väl i grunden några olika alternativ som man skulle kunna välja. Man skulle kunna ta den gröna linjen och vrida ner den sydväst. Man skulle kunna ta den gröna linjen, vända den västerut. Och man skulle kunna ta den nya gula linjen och ta den nordväst. Och
det finns du pratar om Bromma specifikt.
Ja, exakt, precis. Och det finns egentligen för- och nackdelar med de olika alternativen.
Jo, det förstår jag att det finns. Om du tittar generellt på de här 20 nya spårprojekten som diskuteras, var tycker du man bör bygga ut spår allmänt i Stockholm? Både såväl spårväg som tunnelbana och eventuellt pendeltåg?
Där tycker jag att man kan titta både på en del av de busslinjer som vi har i dagsläget, där det är väldigt högt kapacitetsutnyttjande och det är så pass mycket biltrafik på gatorna att det blir svårt att sätta in fler bussar. Där skulle det finnas fördelar med att antingen konvertera bussarna till mer kapacitetsstark spårväg eller för den delen bygga tunnelbana. Mm. För, och det får jag ändå säga att jag visste såklart att framkomlighet var en viktig fråga innan jag blev trafikregionråd. Men jag har ändå blivit förvånad över hur ofta det är där skon klämmer. När vi skulle vilja antingen sätta in nya busslinjer eller öka turtätheten i våra bussar, så är det mängden bilar som är i vägen som skapar förseningar och som omöjliggör punktlig trafik som är där skon klämmer.
Vad pratar man för busslinjer då som du skulle vilja ersätta med nya spår?
Man skulle kunna titta på buss 179 från Vällingby upp till Spånga. Man kan titta på busslinje 6 exempelvis från Ropsten upp till Karolinska. Det finns många busslinjer man skulle kunna titta på där det finns ett stort värde av att öka kapaciteten genom att konvertera det till en spårvagn.
Jag ska avsluta med några frågor ändå om ytterligare om rikspolitiken. Jag är bara nyfiken på vad du tänker. Hur tror du kommer gå i valet? I riksdagsvalet?
Hade du frågat mig för kanske ett halvår eller ett år sedan, så hade jag nog tittat på den politiska agendan. Vilka saker pratar vi om? Och då hade jag sagt att den ganska ensidigt gynnade regeringen. Och så jag såg inte särskilt positivt på det. Men jag får ändå säga att inte minst i migrationsfrågorna så är det nog ganska många mittenväljare som tycker att den här regeringen har gått för långt. Inte minst när det gäller tonårsutvisningarna. Och att det tillsammans med en del andra sakfrågor, att regeringen vann valet på energipolitiken, där är det ganska lite som har hänt som är positivt. Jag skulle snarare säga att vi är i en sämre position energipolitiskt än vi var förra valet. Och inte heller arbetslösheten har utvecklats på ett särskilt positivt sätt. Så att jag är nog mer optimistisk idag än vad jag var för ett halvår sedan.
Det är intressant att du säger om migrationsopinionen. Har den ändrats, eller tror du det är så att säga regeringen som har, eller tidersidan som har gått ifrån den? Om du förstår vad jag menar.
Jag tycker att ekonomen Andreas Berg och opinionsmätaren Tobias Sjöström, de skrev på Dagens Industris debattsida häromdagen om hur innan omläggningen 2015 så var nog politiken mer liberal än folkdjupet. Mm. Men sen så valdes den här nuvarande regeringen, Sverigedemokraterna fick inflytande och överkorrigerade.
Det fanns ju 7 år däremellan också, så vi inte kan glömma bort kanske också.
Så är det, men det är ju framförallt under den här mandatperioden som jag tror att ur mittenväljarnas perspektiv så har man gått för långt. Men jag tror att migrationsfrågan kommer faktiskt vara en positiv fråga för oss i det här valet för första gången på ganska länge.
För min fråga var, tror du att de här mittenväljarna, den stora gruppen, har de börjat komma bort från 2015 och börja tänka sig mer liberalt igen? Eller tror du att den huvudsakliga flytten har skett i tidepolitiken? Det var det jag var nyfiken på.
Det finns ju såklart väljare som enbart tittar på migrationsfrågan ur någon slags moraliskt perspektiv. Och jag själv skulle väl räkna mig till en av dem. Men det finns också en del väljare som snarare tittade på det som hände 2015 och frågade sig hur klarar våra samhällsinstitutioner den här utmaningen? Mm. Och kanske vara för en del inskränkningar temporärt till ett läge där vi, till att vi skulle komma till ett läge där vi kan hantera situationen. Och jag tror att de väljarna tittar nu på att vi har gått alldeles för långt.
Okej, så det är ett skifte i opinionen? Som
jag tror att det är både ett skifte i opinionen i stort, men också att de förändringar som nu träder i kraft, inte minst tonårsutvisningarna, sammantaget vrider migrationsfrågan ur handen på regeringen.
Så att nu blir den alltså en fördel för vänstersidan för att mittenväljarna kommer föredra den?
Det är min bedömning.
En sista fråga. Tidösidan menar ju att vänstersidan har problem med sin enighet. Ja, hur håller du med om det? Hur stora problem har ni med enigheten?
Jag satt ändå 2 mandatperioder i Europaparlamentet. Och det är ju en institution utan block. Utan i varje politisk kvotering, i varje förhandling så utgår varje parti ifrån vad man själv vill. Och så går man in i förhandlingsrummet och sen så får man se, kan man stötta detta, kan man inte stötta detta. Och tittar man på resten av Europa så är det mycket vanligare att partier berättar för väljarna inför valet, det här är det vi vill. Och så försöker man få ett politiskt stöd för det. Och sen så ser man efter valet vilka koalitioner är möjliga. Och jag tror i grunden att det vore bra om Sverige blev lite mer så.
Mm, det vore säkert toppen, men du har inte svar på frågan. Hur är det med enigheten på vänstersidan? Är den ett problem?
Vi styr i dagsläget i Region Stockholm. Det går alldeles utmärkt med de motsvarande partierna. Och jag är helt övertygad om att skulle vi få majoritet i riksdagen i september så kommer vi klara av att regera Sverige.
Vi får se hur det går med det. Så länge säger jag stort tack till Jakob Dalunde, trafikregionråd i Region Stockholm, för att du gästade podden idag. Tack!
Tack så mycket!
Jag ska avsluta med att som vanligt påminna om ett erbjudande till er poddlyssnare, och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Gå in på svd.se/testaledare och beställ där. Då får ni 2 månader helt gratis, och då ingår tillgång till samtliga artiklar förstås och tillgång till samtliga poddar. Dessutom får man dela din digital tillgång med en kompis. svd.se/testaledare. Gå in och beställ direkt. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.